Hej och välkomna till podden Klinikern. Mitt namn är John Rovin. Jag arbetar som kardiolog i Malmö och sitter här tillsammans med
Marcus Olsson, internmedicin i Malmö.
Och den här podden handlar om framförallt akut internmedicinska tillstånd, hur man kan behandla dem, lite kliniska pärlor.
Podden görs i samarbete med Böhringer och Ingelheim.
Och idag ska vi prata lite om KOL. Och nästa steg, vi säger att vi har gett dem inhalationer, kortison och patienten har fortfarande har det jobbigt med andningen. Då börjar man fundera på andningsstöd, va?
Ja, alltså egentligen inte för att de har jobbigt med andningen. Det ska ju vara någonting mer i form av att de inte kan hålla syresättningen eller att de börjar retinera liksom. Och att, att en patient som inte tidigare retinerat börjar retinera kan ju vara rätt problematiskt, för det kan ju egentligen tyda på att de börjar bli uttröttade liksom.
Det, precis, det är det jag menar. Det är liksom en... Är det något i liksom status, eller är det, kör du 100% blodgasen bara?
Ja, men ofta, alltså, är man en duktig kliniker, vilket jag inte alltid är, så borde man kunna se det här och på något sätt se det komma i form av ett ökat andningsarbete, där man ser liksom att patienten kommer inte palla hålla detta liksom.
Nej,
och kämpa som djur liksom. Det här kommer inte hålla liksom.
Paniken är igång.
Ja, så går man in lite tidigare liksom. När man väl ser att koldioxiden börjar stiga, är då är ju problemet redan där, va? Men är man duktig och lite förutseende och noggrann, så kan man ibland förutse detta liksom och ligga steget före. Men nu för tiden skulle jag säga att är de inte medvetande sänkta, vilket de ibland är när de kommer med koldioxid, så är ju idag nästan första linjens behandling faktiskt alltså det vi kallar HFNC, eller alltså high flow nasal, high flow nasal cannula, alltså det finns lite olika producenter av detta, men högflödes näsgrimma även kallat liksom, där man då kan få ett visst pip om man kör höga flöden, och sen kan man tillföra rätt mycket syrgas som man då anger i precis som man använder en respirator eller på en NIV-apparat i FiO2.
Och pip är alltså ett motstånd.
Ett motstånd, precis. Och... Men det förutsätter liksom att man inte sitter med öppen mun och andas, nej, till exempel. Nej, så det kräver lite av patienten. Det är en rätt jobbig behandling. Har du testat den förresten?
Nej.
Jag testar ju, alltså den slog igenom på riktigt bred front i samband med covid-pandemin och så. Dessförinnan så hade vi den, alltså det köptes in ett par enheter och två klinik, och vi använde det, alltså man kan, det är ju tre variabler i det andningsstödet som man kan laborera med. Det ena är ju flödet som då ger pip, och sen är det FiO2 som är tillförd syrgas, och sen är det tempen liksom. Så hos en sekretig patient så kan du då ge liksom varm, fuktig, och sen befuktad ska jag säga så. Men det ändrar man inte så mycket på. Men så varm, fuktig luft liksom, för sekretmobilisering. Alltså, så använder vi från början, när vi började med det, var innan pandemin, något år liksom. Och sen kom pandemin och då blev det ju liksom standardbehandling nästan, för att kunna tillföra mycket syrgas liksom, på patienter som var gravt hypoxiska. Och då jobbar vi kanske inte alltid så mycket med alltså temperaturen. Så den kanske, för det är rätt jobbigt att ligga med 38 grader i luft och susa i huvudet på det. Liksom. Så då höll du ner på tempen, ju kanske, om de inte var väldigt slämmiga. Liksom, utan det var liksom flöde och tillförsöga som var liksom målet. Men sen har vi sett på KOL-patienterna att det faktiskt kan reda upp det lite. Liksom. Alltså du kan komma in hypoxisk och retinera lite koldioxid, och sen efter ett par timmar med HFNC så ser det mycket bättre ut. Varför är det så? Egentligen. För det är ju inte en bilevel, det är inte ett bilevelsystem.
Nej, alltså. Nej, precis.
Så egentligen så bör du ju inte ventilera ut koldioxid. Det har jag funderat lite på.
Man kan kanske liksom teoretisera att även att motståndet ändå på de vänster underlättar andningsarbetet och genererar mindre kol, dioxid på det sättet.
Så att liksom... Jag tror inte det genererar mindre, men dels så kan de ju kanske andas bättre för att de blir hjälpta.
Liksom. Ja, men om de andas, alltså att de behöver anstränga sig mindre och att på det sättet...
Men jag tror att rätt mycket, alltså att på en KOL-patient så har du ofta liksom inflammerade, kollaberande, mindre liksom luftvägar som du med lite pip då liksom kan blåsa ut liksom, som de kanske inte orkar i normalfallet. Och på så sätt så rekryterar du lite mer lunga som kan hjälpa till och ventilera ut koldioxiden. Så tror jag det funkar i alla fall. Men jag har liksom aldrig sett det svart på vitt. Alltså. Mm. Vi kan konstatera att det faktiskt fungerar. Det funkar, alltså, inte på alla, men på en del. Liksom. Mm. Därför testar vi ofta med det på dem. Och går inte det, eller om koldioxiden är väldigt hög och patienten är påverkad, så blir det då någon invasiv ventilation, alltså det vi kallar NIV, som tidigare kallades BIPAP, alltså bilevel, där man då kör liksom ett inspiratoriskt tryck och sen kör man ett expiratoriskt tryck och så växlar man mellan dem.
Och den kan ju vara knepig, tycker jag, ibland för patienten med timing och lite sådär. Ibland tycker jag de kan ha svårt, så att det är lättare med HFNC. Liksom.
Ja, både och skulle jag säga. Alltså, vissa tycker faktiskt det är lättare med BIPAP:en. Alltså. Mm. Det är också en rätt tuff behandling. Alltså, man får tänka på det som det här är liksom en... I viss mån får man ju se det som en, liksom, så att säga, en extern respirator. Nej, liksom, alltså, som via mask, liksom, bara forcera in luft. Alltså. Och HFNC, alltså det blir någon form av vortex liksom, av det här höga flödet. Så att när det har jag nog testat också för många år sedan. Men HFNC, alltså det susar ju i hela jäkla huvudet. Alltså. Mm. Så med ett problem under pandemin till exempel var liksom att folk avvecklade den alltså, efter någon dag. Liksom. Och jag har full förståelse för det. Alltså, den är riktigt jobbig. Och där låg folk med det liksom i en vecka, två veckor. Liksom. Ja. Och så låter den som fan. Det gör ju för sig niven också för vissa. Har ni NIV på kardiologen nu?
CPAP och HFNC.
CPAP:en kan vi säga, det vill säga continuous positive airway pressure, den har ju liksom ingen riktig, alltså den kan ju syresätta en patient när det kniper här liksom. Men den har ju liksom ingen riktig plats i att liksom öka det man tekniskt sett, så är det ju liksom, alltså niven handlar om att öka den, det som kallas den alveolära respirationen och eliminera koldioxid, och där har ju CPAP:en ingen riktig plats liksom, precis som HFNC med lite pip kanske kan blåsa upp lite sammanfallen lungvävnad, så kan den ju också hjälpa, men det är ingen liksom etablerad behandling riktigt.
Sen ibland är det ju, kan det vara svårt, eller rätt ofta skulle jag säga, kan det vara svårt att diffa vad är en hjärtsviktsexacerbation och vad är en kolexacerbation.
Det är ju en klassiker.
Det är ju en klassiker liksom.
Patienten kommer med en respinsuf, har fått full kolexbehandling på akuten och furis. För det kan ju inte skada.
Förmodligen inte fel många gånger. Alltså lite Furix även vid KOL är inte så dumt, tycker jag.
Jag kollade upp här innan. Alltså 30% av, eller mer än 30% av KOL-patienterna har en samtidig hjärtsvikt. Och så statistiskt sett så sätter man ju var tredje liksom.
Det är bättre än vad man brukar.
Jo, kanske. Men det är ändå lite störigt att inte veta exakt vad man behandlar, kan jag tycka. Liksom. Men där tycker jag lungultraljudet tillför otroligt mycket i den situationen. Alltså.
Och naturligtvis liksom, har patienten känd hjärtsvikt, har du tecken på EKG, du kan ha bedside eko, man kan använda sig av ProBNP, kanske inte i det akuta.
Ja, men lungultraljudet kan jag få på 2 minuter.
Ja, absolut.
Och sen är det ju ibland en blandbild liksom. Det ska man inte sticka under stul med liksom. Men det händer ju att folk kommer in och att de tror att det här är hjärtsvikt, och så är det en kolex och vice versa liksom. Så det är ju den här klassiska
Och är det inget astma... av dem, så är det en lungemoli.
Nej, men den här klassiska astmakardialen liksom. Så att den hjärtsviktande patienten kan låta superobstruktiv, och så tror man att det är en kolex och patienten råkar ha en koldiagnos liksom. Och så går man på det. Medan patienten i själva verket är liksom i lungedem eller prelungedem. Ja. Liksom. Ja, men jag har inte så mycket mer att säga om Niven egentligen. Det, jag jobbar mer med det än vad du gör då, av naturliga skäl. Liksom. Vi har ju liksom ett flödesschema på vår avdelning som skötskarna. Vet jag inte om de använder så mycket längre, men det, när det skrevs så var det rätt användbart, för då var vi rätt gröna på att använda apparaten. Liksom. Om detta händer, vad ska du röka? Ja. Om detta händer, vad ska du röka? Vad ska du överväga? Skötskarna är väldigt självgående liksom, och brukar laborera rätt mycket.
Nej, det tycker jag är väldigt skönt. Liksom. Mm. När jag går nattjourer på akutvårdsavdelningen så, ja, så kan ju sjuksköterskorna definitivt Niven bättre än vad jag kan.
Precis, och kniper det så kan man liksom alltid fråga Eva som, ja, har liksom en annan förståelse för andningsfysiologin än kanske vad vi vanliga dödliga har. Så, så det brukar ju gå rätt bra ändå, tycker jag. Liksom. Sen kan man ju fråga sig lite. Ibland läggs ju folk in för att man ska ha NIV-beredskap.
Mm.
Det är inte så vanligt, tycker jag, numera, eller om det är en lokal skillnad. Men ibland stirrar sig folk blinda på koldioxid. Det börjar väl komma till liksom, att ett stegat koldioxid, det kan man för övrigt ha vid en, alltså, nu för tiden när vi tar så mycket gaser som vi berättade om innan, så ser, det ser man ju ofta på en akut hjärtsvikt också. Liksom. Mm. Alltså, av naturliga skäl. Liksom. Yeah. Du har liksom en vätskeinfiltration och ökad densitet. De kan inte liksom eliminera på samma vis. Liksom. Jag menar, om vi tar en patient som kommer in då och är dyspneurisk, liksom, har kanske en pneumoni eller en koldioxidsituation, och så har patienten en koldioxid på 8,2 till exempel, venöst.
Mm.
Vilket då innebär att det är ännu högre arteriell. Men PA är liksom 7,38.
Mm.
Och patienten är vaken och pratar.
Och klar, liksom. Ja.
Ska den patienten lägga sin IV? Eller så. Det händer att de ringer in till oss och vill att patienten ska hamna i IV. Mm. Eller ligga hos oss för att eventuellt hamna i IV. Och då kan man... Aha, okay,
en sån patient ser man kliniskt, tänker jag, mer. Det är en typisk blue bloater då, liksom.
Ja, det är det väl oftast, skulle jag våga påstå. Men patienten är så kompenserad. Det man ofta ser när man tittar på gaserna är ju liksom att kronikerna utvecklar ju en metabol kompensation. Så man har liksom en metabol kompenserad respiratorisk acidos, vilket innebär att pH är neutralt. Ja. Och de är i någon mån adapterade till sitt kroniska tillstånd. Liksom. Och är de då vakna liksom, med 8, kommer det inte bli så jäkla mycket... Alltså det är liksom labbkosmetik. Om jag lägger med Niven och drar ner dem till 6 och sen när jag tar bort Niven så... Brup, kommer det är inte så att jag resetar liksom, och att allting blir bra. Utan det finns ju ett underliggande tillstånd som gör att de är i detta. Nu kan det vara en exacerbation förvisso. Så, men då brukar man vara dekompenserad. Liksom, det vill säga sur. Respiratoriskt sur. Så det de här patienterna behöver, det är ju kanske inte en akut NIV-plats, utan det de behöver är ju komma till lungavdelningen, som är den instans som kan förse dem med en hemniv. Liksom. Mm. Så kanske de blir lite mindre dagtrötta och kanske lite mindre benägna att med buller och bång komma in och behöva liksom, akut NIV. Liksom.
Mm.
Där hamnar ju en etiskt dilemma. Liksom, för vad gör vi med en patient som för 2 år sedan med råge uppfyllde kriterierna för att få en hemniv, fick en hemniv, men skit i att använda den, och kommer in med akut dekompenserad S-bacillos.
De har redan sjukhus hemma, bokstavligt.
Ja, nej, men jag menar, det hamnar vi ibland i situation. Vad ska vi göra? Alltså patienten är just nu i behov av en akutbehandling som är ett resultat av att de inte använder sin, alltså man inte sköter en undervårdsbehandling liksom.
Så är det ju rätt ofta. Jag menar, det är som ketoacidos, så de har ju insulin hemma. Ska de inte bli inlagda då?
Nej, men det här är ju rätt sjuka patienter som, och liksom hemniven är ju, ja, jag ska inte värdera vad som är jobbigast, att ta insulin eller sova hela natten med en hemniv liksom. Ja. Men det är ju problematiskt.
Kanske frun liksom, som stänger av den.
Nej, men ja, kanske. Det kan inte vara trevligt att sova även som ligger med hem. Nej, men alltså, det är problematiskt när det finns en underhållsbehandling som behöver komma till och patienterna inte är compliant. Liksom. Och någonstans så finns det liksom någon bortre gräns för hur många gånger man ska, alltså, köra det spåret liksom. Så det, man hamnar ju ändå, alltså, de tar ju ändå en resurs från någon annan ofta liksom.
Absolut.
Vi har ju på avdelning så vi har 4 sådana intermediärvårdsplatser där vi då kör nidbehandlingen liksom, och vi har 2 apparater liksom. Så har jag 2 patienter som, alltså, har jag 2 patienter som ligger där liksom. Ja. Och det kommer en tredje. Ja, då står jag och det inte finns någon annan som kan hjälpa till liksom. Nej. Då har vi ett etiskt dilemma liksom. Det är inte helt okomplicerat. Det finns liksom inget vettigt sätt att hitta någon liksom väg fram i det här. Men det har hänt flera gånger att man har stått där liksom och måste... Okej.
Okay. Den hemniven, kan man ta med den till sjukhuskan?
Ja, kan man. Och då kan man ligga någonstans liksom. Ja. Absolut. Men jag kan säga 9 av 10 gånger så...
Det händer inte det.
Vi har pratat allvar om att det borde vara liksom standard för ambulansen att de plockar med den när de plockar upp patienterna. Alltså för det underlättar otroligt mycket logistiska. Liksom.
Men det kanske är faktiskt ett bra ämne för en annan podd. Man kan förbättra compliance, för det är ju inte bara NIV. Det är ju hjärtsviktsmedicinering, diabetesbehandling, blodtrycksmedicinering ska vi inte prata om. Mm. Alltså det är väldigt, jag skulle säga det är alla tillstånd som kräver någon form av kronisk behandling, så är det ju väldigt ofta bristande compliance som kan leda till en försämring.
Mm. Ja, absolut. Vi kan ta det.
Och där finns det väl både... Ja, det tål att kluras på.
Jag tänkte vi skulle snacka lite om fruktade komplikationer till kolen. Den är mycket välkänd, den komplikationen. Alltså. Och det ska jag vara helt ärlig. Liksom, så, alltså koldöden framstår ju som
hemska.
Ja. Plågsamt. Det enda undantaget där skulle jag säga är om någon då drar lite åt blue bloater och retinerar. Liksom. Ja. För då somnar de i en kolsyrnarkos. Liksom. Mm. Vilket faktiskt är det sättet vi hanterar de här patienterna när de är döende. Liksom.
Ja.
Det är väl på något sätt den enda välsignelsen i den här hemska sjukdomen. Att om man då tenderar att retinera koldioxid så kan man ju få ett liksom, rätt stillsamt och kanske värdigt avslut när man väl närmar sig.
Mm.
Den dagen liksom. Att då får de syrgas och sen stiger koldioxiden och sen bryr vi oss inte om att den stiger, utan vi ser det liksom som en välsignelse liksom. Då somnar patienten och till slut så slutar de andas liksom. Men det framstår ju, alltså de kämpar ju verkligen som djur, många av patienterna, och det är inte vackert att se på något vis. Alltså. Kontra då liksom, ja, att få en VT eller någonting.
Ja.
Ja.
Det är drömmen.
Ja, drömmen, ja. Mm. Men jag tänkte nu, allt eftersom vi blir bättre och bättre på att göra liksom översiktliga sådär ultraljud och framförallt av både lungor och hjärtat, så är det ju allt ofta vi ser både pulmonell hypertension och den ultimata konsekvensen av den pulmonella hypertensionen som är
högerkammarsvikten
och även kallad K-pulmonaler.
Precis. Mm. Och det är ju prognostiskt extremt ogynnsamt, kan man ju säga. Antingen om det är på basen av lungsjukdom eller KOL, eller på basen av något liksom primärt kardiologiskt besvär, så är det ju...
En raritet skulle jag säga att det är ju...
Ja.
Enligt katalogen i alla fall. Nej.
Ja,
nu ska jag lite. Men,
ja, precis.
Men du tänker alltså PAH? Så.
Ja, men precis. PAH, alltså högerkammarsvikt som sjukdom är ingen höjdare. Liksom.
Nej. Vet du, jag har i många år hört att, nu ska vi egentligen inte snacka högersvikt, och det gjorde vi kanske, snackade vi högersvikt när vi pratade om hjärtsvikt?
Lite, jo.
Ja. Men jag har i många år hört att det enda preparatet som egentligen har någon verklig evidens vid högersvikt är liksom, alltså mineralreceptorantagonisterna.
Ja.
Känner du igen detta?
Ja, men Spiro är väl det man ger liksom som ett...
Och,
diuretika.
När jag jobbade i Lund så kom jag och ringde HIA vid något tillfälle bara... Är det verkligen fortfarande så? Liksom? Och fick svar, ja, men så är det. Så, var kommer detta ifrån? Ja, det vet jag inte. Och jag har inte, jag har faktiskt inte hittat var det kommer från. Vet du källan Nej. Till den här? Tänk om det är en myt bara. Alltså.
Ja, det är mycket möjligt. Det blir väldigt mycket, om det inte finns då liksom en underliggande typ pH där det kan finnas specifika läkemedel.
Ska vi säga vad pH är för något?
Förlåt, pulmonell arteriell hypertension, som där man kan ge sådana jättedyra preparat, om det är endotelin, receptorantagonister. Viagra, ja, fast Viagra i den, alltså sildenafil på indikationen, PAH är mycket dyrare.
Det är såklart.
Mm. Vad var jag nu? Men vid en sekundär till lungsjukdom så är det mig vetligen, där finns ju ingen specifik PAH-behandling, utan då är det ju symptomlindrande behandling, och det är, ja, i stort sett diuretika. Liksom.
Och per definition så är man ju egentligen liksom i en palliativ fas.
Ja, absolut.
Men vi pratar alla om det med de här patienterna.
Nej.
För att återknyta till förra året.
Ja, precis. Med svåra samtal. Nej, precis. Men det kan man ju säkert vara ännu, eller det borde man ju absolut vara ännu tydligare med. Men det tror jag också, du kollade ju upp lite, vad sa du, 5-årsmortaliteten vid Gold 4, eller det
var... Syrgas i hemmet.
Eller det var syrgas i hemmet, okej.
Det var syrgas i hemmet.
Det var 50%, lite drygt.
Ja, drygt, ja. Då är det nog bättre.
Men det är klart då, någonstans, om man får liksom, om man rekommenderas ha syrgashemmet, då inser man väl att man är väldigt sjuk liksom.
Nej, det,
eller gör man
nej,
inte,
nej. Det har jag upplevt motsatsen till det, alltså att de har blivit nästan chockerade när man säger till dem, för det, vi skulle komma till det också, det är alltså en komplikation, ja, det är, alltså det är ju en ett kroniskt hypoxiskt tillstånd,
ja.
Alltså, så det är ju liksom ett slutstadie på sjukdomen liksom. För oss är det rätt uppenbart att det, om lungorna är så jävla dåliga så att du ens inte kan syresätta
dig,
när du är ur en exacerbation eller pneumoni eller vad det nu är för någonting, så att du behöver ha syrgas där hemma, så är det mycket ogynnsamt liksom. Men jag har varit med flera gånger att patienterna tror att liksom de, alltså, i bästa världen så kan de leva liksom ett rätt, alltså, kan leva ett bra liv liksom. De har lite mer vid aktivitet och lite mindre vila och så. Men jag har varit med om, alltså, förvånansvärt många gånger där patienterna inte har insett hur illa det är ställt liksom, på något vis, alltså. Där de många gånger liksom är nästan alltid, skulle jag säga, på grund av komorbiditet och ålder, så liksom är exkluderade från någon form av transplantationskirurgi och så. För det är någonting vi kanske glömmer ibland liksom, om vi har yngre patienter liksom, att det här kanske skulle vara något som skulle kunna bli lungtransporterad. Nu tror jag att de patienter vi stöter på har ju ofta betydande komorbiditeter som kanske egentligen skulle exkludera dem. Alltså det kan vara liksom en avancerat missbruk, och det kan vara hjärtsvikt och annat och så, som gör att det inte skulle kunna funka, va? Och de som kanske blir transporterade, det är de som kanske liksom har lite medfödda, jag tänker på så här, alfa-1-antitoxin-brist och så. Det var det som tog kål på Richard Wolff, han hade det, visste du det? Alfa-1 och så. Ja. Mm. Sen rökte han lite på det, så det är en dålig kombo, kan man säga. Få som växte upp med Rickard.
Änglagård.
Ja, bland annat.
Ja, vi pratade om honom häromdagen.
Mest Änglagård i sig.
Ja, men ganska bra musiker också.
Ja, just det. Han körde en sån här fransk, ja, liksom, Piaf-fast manlig raspig röst. Liksom, ish. Något sånt, va?
Ja, exakt.
Sen en sak som jag tänkte vi skulle ta upp som är rätt viktig och som jag tror vi ofta missar. Jag tror vårdcentralen är nog bättre på detta. Det är det här med undernäring hos KOL-patienter. Liksom, att de... Alltså, allt som sjukdomen fortskrider och de blir sjukare och kanske lite mer hypoxiska eller lite mer kolsyreretinerande, så är det nu rätt naturligt att man kanske inte är sugen på en antikor på fredagen. Liksom.
Antikott?
Ja, förlåt. Helt korrekt. Helt korrekt. Är du nöjd nu?
Jag är ganska nöjd. Okay. Det får inte klippas. Det vet.
Men sen handlar det också om liksom, de har en ökad metabolism liksom, sekundärt till sitt ökade andningsarbete, användning av accessoriska muskulaturen och så vidare. Liksom, så de bränner mer än vad en frisk människa gör.
Ja.
Och ju magra de blir, ju sämre kommer de andas. Liksom.
Ja.
Och
Jag tänker alltid se liksom svåra KOL-patienter, små fåglar.
Mm.
De är liksom så himla sköra och spröda.
Och osteoporotiska.
Och så precis liksom i hårigt skelett också.
Mm. Nej, men så är det. Alltså, men där tror jag vi kan vara bättre faktiskt att fånga upp det där och informera dem att de måste äta mer. För det är inte alltid de begriper det liksom, och har fått den informationen. Och så. Och är det så att de inte får i sig vad de ska, att hjälpa till att stötta med näringsdrycker och så liksom. Så det tror jag, jag vet inte hur duktiga de är inom primärvården, men jag skulle säga på sjukhuset så är vi inte speciellt bra på det liksom. Och då kaloriregistrerar vi ändå folk liksom på avdelningarna. Men just på det här klientelet så är det extra viktigt, så kan jag bara säga.
Ja. Vi har liknande med svåra hjärtsviktspatienter. De går ju också in i liksom en kakexibild.
De är väl inte vanliga längre alltså?
Nej, jag tycker ändå man ser dem. De här långt liksom gångna 9-4 med EF godnatt. Liksom.
Jag har alltid trott... Alltså min morfar var en sån. Men det var liksom pre-AC-hämmare och beta-blockad och allting.
Ja.
Det han fick var väl kanske... vad heter den där? Alltså, alltså den här pre-digoxin-preparatet. Digitoxin heter det väl, tror jag.
Ja, just
det. Eller toxin heter det så.
Alltså digoxin och det innan ett...
Lanakrist tror jag det
heter. Lanakrist, ja, just det.
Och Lanakrist och furosemid och Plevode som det knep liksom. Det var det som fanns till hands liksom. Men ja, de...
Vänta, för det heter LASIX förresten.
Nej.
Last six hours.
Nej. Nej,
det är genialt. Det är det enda bra liksom, namnet som finns.
Var har du hört detta någonstans?
Jag vet inte, jag har hört det någonstans.
Okej. Kan vara myt också. Så.
Kan vara myt, kan men vara myt. Om det stämmer är det ju fantastiskt.
Ja, jag håller med. Men de här kakektiska hjärtsvikterna tycker jag inte man ser så... Du ser
ja, det är vanliga, jag håller med. Det är, man förknippar det mer med KOL, det gör man.
Ja, idag är det nog så, men back in the day, alltså vi snackar liksom 80-tal och kanske tidigt 90-tal, så var det nog mer vanligt förekommande. Alltså jag tror att det var ett skifte alltså, innan och efter liksom, att se hemma. Mm. Hjärtsviktsvården har ändå utvecklats lite. Rätt mycket egentligen.
Ja, absolut. Absolut.
Men jag tänkte bara sammanfattningsvis. KOL-sjukan, liksom, ett par punkter. Liksom. Vad ska vi foka på? Liksom?
Ja, men jag tycker behandla hypoxi primärt.
Mm.
Det tycker jag ändå är en viktig...
Håller med.
Ja.
Där kom vi ju in på en grej faktiskt som jag bara vill inflika. Ofta får man ju efterfrågas liksom en målsatt version när läggs in en cool patient på avdelningen. Liksom. Vad ska vi sikta på att fråga sköterskorna? Liksom. Och där, att jag tror nästan att det har blivit värre och värre. Där man nästan utgår från att en patient ska ha 88% målsatt version om man har KOL.
Mm.
Vilket är rätt absurt sätt att resonera i och med att man kan ha olika allvarlig KOL och olika grad av hypoxi.
Ja, men bra kan väl vara, vad hade de när de gick hem senast?
Ja,
om de föds på lungan så brukar det stå i mottagningsanteckning.
Förutom att om den är riktigt dålig, för då är ingen som vågar skriva.
Nej, precis. Och ibland vet faktiskt patienten om det själv.
Mm. Ibland har de poxmätare hemma. Ja, så jag brukar så att sätta mig och se så. Liksom, ja. Och, ja, absolut. Jag håller med. Nej, men alltså att inte låsa fast sig vid någon form av cool algoritm. Liksom. Okej, du har cool, då ska det vara så här. Liksom. Det finns cool patienter, till och med svår cool, som ser att sätta sig rätt bra. Liksom. Alltså 94-95% liksom, i vila. Och sen finns det kul patienter som kanske max toppar 85 liksom. Mm. Och en sak som vill jag ta upp, förresten nu inflikar jag bara lite, en intressant sak som jag inte lärde mig i skolan men som man har lärt sig kliniskt liksom. Sekundär polycytemi alltså.
Ja, just
det. Det är ju samma som om folk...
Storäkare liksom.
Det är därför friidrottarna och alla, eller löparna och alla idrottsfolk liksom gärna tränar på höghöjds...
Just det.
eller på hög höjd liksom, för att stimulera sin EPO-produktion och därmed höja sitt HB liksom, mm. och därmed öka sin syrebindande eller syretransporterande kapacitet liksom. Men det ser man ju ibland på kroniska hypoxiska patienter liksom. Mm. Alltså man kan vara så här HB 180 liksom.
Ja, absolut.
Till och med sett någon touchar mot 200 liksom. Mm. Sen ska man veta om det där verkligen är en sekundär eller om det är en primär åkomma, så måste man utreda dem vidare såklart. Men man kan se det som en komplikation till kronisk hypoxi i alla fall. Mm. Det var ju en rätt...
Men komplikation, menar du? Alltså att det skulle öka risken för tromboser eller
alltså arteriell? Jag vet inte om det gör det, men rimligen så borde det. Det är ju en ren viskositetsfråga väl i någon mån.
Virchows.
Virchows.
Är det Chows?
Ja, det är CH. Han är, jag tror han var ryss. Alltså,
ja, jag tror också han var ryss.
Eller Virchow är det säkert.
Virchow.
Men, eller så är han polack möjligen alltså. Mm. Men jag stötte på det för några år sedan, så kom det in liksom en kvinna som kommer inte ihåg vad hon sökte för riktigt egentligen, men det var väl varit andningsrelaterat alltså, och var liksom jätteobstruktiv och rejält hypoxisk, men saturerade sig mellan 80-85 och vandrade runt och till sig liksom rätt uppverkad efter en liten stund liksom, och hade sådär för akuten ett HB så 185 liksom. Vet du vad han gjorde på akuten? Du ska inte snacka skit om akuten, alltså, men det här är ändå lite...
Väldigt sekt, ju.
Ja.
Gjorde de det? Coolt.
Alltså de gjorde en bentappning då, för de stirrade sig blinda på det här höga HB-t liksom. Och vad händer då med den här patientens syretransporterande kapacitet?
Ja,
liksom?
Får det.
Hon blir ju sämre liksom, i sin situation liksom, efter ett tag. Så man ska nog tänka sig för innan man gör någonting där.
Ändå ja, kudos för tycker
var... för ambition, ja, kudos för ambition, men inte för genomtänkthet kan man säga liksom.
Men
vad sa vi? Vi sa behandla hypoxi.
Hypoxi, ja.
Se över underhållsbehandlingen. Det är många gånger den kanske inte är optimal.
Ja. Och där ingår ju då compliance liksom.
Ja, ja. Och inhalationsteknik.
Och inhalations, just det är viktigt också, inhalationsteknik. Vad hade vi mer? Försöka göra en klinisk bedömning. Kommer den här patienten klara sig på HFNC? Känner man, det här går åt fel håll, kanske man kan trappa upp till NIV.
Ja, eller kommer patienten klara sig på syrgas?
Syrgas, HFNC, NIV liksom.
Och sen tänkte jag också fundera på möjliga komplikationer liksom. Har den här patienten utvecklat K-pulmonal liksom, då är man ju i slutstadiet av sin sjukdom liksom. Ja. Det går inte att komma ifrån. Mm. Och det finns liksom ingen kurativ behandling där liksom.
Och antibiotika, är det en svår kår? De kommer ju få antibiotika, majoriteten.
Ja, det skulle jag säga. Egentligen är ju, brytpunkten är ju egentligen liksom purulent hosta och sådär. Liksom. Mm. Men ofta är de så risiga så att, och så är de så medtagna så man kan inte liksom få någon vettig anamnes. Och då åker de in på antibiotika tills att det klarnar liksom, på något vis. Alltså, i en akut situation.
Men så, om vi säger att de sätts in, dag ett ligger CRP på 30. Det är de här febrila, vita ligger på 15.
Jag slutar ta vita.
Jag slutar. Okej.
Please continue.
Ja, ja precis. Fortsätter antibiotika dag två med de proverna?
Ja, det beror på patienten med oss.
Skit.
Ja, då gör jag nu det.
Ja.
Nej, men det är
skör av
patienter. Alltså, det är klinikens fysiska sjukhus, det är generellt sett väldigt, väldigt sköra.
Ja.
Och stramar får väl strypa mig liksom. Men det är rätt kaxigt att backa ut snabbt på dem innan man har liksom med säkerhet.
Man ska ha mycket på fötterna.
Igen. Ja, det får man ändå säga. Så.
Ja.
Ja, men det var väl allt för... Och så just det, undernäringen.
Undernäringen, ja, precis.
Mm. Det var allt för detta avsnittet, tror jag.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Ja. Tack ska ni ha.
Vi ses nästa gång.
Hej.
Hej.